Du lyssnar på en podd om Maria Turchaninovs fiktiva världar. Jag heter Alva Siljakus och sitter idag här tillsammans med Maria själv. Välkommen.
Tack, tack.
Hur är det med dig?
Mycket bra.
Ditt nyskrivna ljuddrama Nödhamn har precis lanserats. Och idag ska vi i samband med det prata om inte bara Nödhamn utan om alla dina fiktiva världar. Eller åtminstone så många vi hinner komma till. Och jag är själv ett stort fan av dig och dina böcker. Jag har vuxit upp i de här världarna så det ska bli jättespännande att få resa tillbaka till dem idag. Och jag har också gjort en lista nu på olika favoritteman som jag upplever att finns i nästan alla dina böcker. Så jag tänkte att vi kan ta upp dem ett i taget och lite diskutera det och fundera på vad de har för funktion i dina berättelser. Men först får du kort berätta, vad är Nödhamn?
Nödhamn är ett ljuddrama i 4 delar, specialskrivet för Svenska Yle. Och det handlar om en tonåring som heter Vinter och som kommer ut till en ö som heter Vårdholma. En fiktiv ö i Åbolands skärgård. Och det är sent på sommaren. Det är augusti och fornäldrarnas natt. Och när öborna frågar Vinter vad hen gör där så säger hen att hen har kommit för att stänga sin morfars gamla hus för vintern. Men det stämmer inte, utan Vinter är de facto på rymmen. Och Vinter rymmer från krav och från sig själv och vet kanske inte ens riktigt varför hen rymmer eller vad hen rymmer från. Utan har kommit ut i ön och försöker få ordning på sina tankar och få ordning på sig själv. Så ön fungerar som en nödhamn för den här frusna lilla tonåringen. En nödhamn som man kan gömma sig undan omvärlden på för en tid i alla fall. Men det viktiga med en nödhamn är också att en nödhamn är någonting tillfälligt. Man ska inte stanna i en nödhamn för en väldigt lång tid, utan sen ska man ut i världen igen.
Finns det en magisk eller övernaturlig dimension i nödhamn?
Ja, det var nog kanske inte någonting som jag hade ens så där medvetet planerat i en början när jag började skriva på det, men jag antar att det inte skulle vara en av mina berättelser om det inte skulle finnas någonting övernaturligt. Det finns en berättare som är, man kan säkert tolka Manda på många olika sätt. Manda kan vara ön, Manda kan vara havet eller en av de här varelserna, makterna, krafterna som folk förr i världen trodde på. Man har talat om Manda i vissa områden i skärgården och Manda är liksom Manda är den som bestämmer om man får fisk i nätet och Manda är den som bestämmer om det blir storm. Och man har offrat i de här krafterna och bett om skydd för storm. Där man har varit på något sätt utsatt för elementen och för naturen i skärgården alltid. Och därför lärt sig att förhålla sig till de här väldigt oberäkneliga krafterna genom att inte förmänskliga dem men personifiera dem. Så att man har kunnat liksom försöka på något sätt förstå sig på dem.
Och du har ju fler böcker som också lite baserar sig på kanske nordisk folktro. Både Underfors och Arvejord har ju lite sagoväsen och sånt. Tror du det kan finnas någon koppling mellan dem? Är det liksom i samma världar som Manda och de finns? Eller är det liksom skilda?
Det är en intressant fråga faktiskt. Jag har inte själv kanske tänkt att det är samma världar. Men det är kanske samma. Jag höll på att säga det samma krafter, det är det kanske inte, men att det för mig handlar om lite samma saker, för Manda är ju samtidigt alltså då, förutom att hon är berättarrösten så är hon då liksom naturen och naturkraften. Och det har de övernaturliga elementen varit i flera av mina böcker, inte alla, men i flera av dem så har jag liksom personifierat naturen på olika sätt, precis som människor har gjort genom historien genom att skapa sådana övernaturliga varelser, krafter, figurer, vad det nu sen har varit. Så där finns kanske en koppling och en röd tråd. Men det är nog inte riktigt så i dem alla heller, utan en koppling mellan dem kanske skulle vara att det är så här som människor har sett på världen genom alla tider på något sätt. Att vi har det finns alltid saker vi inte förstår och vi människan som varelse, som organism vill förstå sin omvärld väldigt mycket. Och det som vi inte förstår så försöker vi skapa förklaringsmodeller för. Det blir jättetråkigt samtidigt som man talar. Jag vill samtidigt att det här magiska ska få finnas som en lite så här, en sak som man inte förklarar sönder. Och det kanske är också det som jag tycker att är lite spännande och roligt med fantasy. Att det finns saker som inte behöver förklaras sönder.
Just det. Och det är ju fint också att fast det finns andra förklaringar för saker så lever de vidare, de här historierna.
Precis.
Även i nutid.
Där har du en bra poäng. Det öppnar för väldigt många tolkningar. Liksom, det är någonting som vi alla kan läsa in väldigt olika saker i olika tider, i olika liksom, länder. Så de här övernaturliga elementen är sånt som man kan komma in i en berättelse via. Mm. För att använda en krånglig mening. Men om du förstår hur jag menar, att man, liksom, man kan gå in och det där projicera. Det är just det, det är projiceringsytor.
Är det annorlunda att skriva ljuddrama än att skriva bok?
Ja, väldigt annorlunda.
Hur då?
För det första är det ju liksom ett drama. Ett drama är väldigt annorlunda än att skriva en bok, en roman. I en roman kan du alltid förklara jättemycket om du vill. Du kan liksom skriva ut allt. Och det kan du inte i ett drama och det ska du inte i ett drama heller. Och du måste få fram så mycket som möjligt, helst bara med repliker. Just det, jag har en berättarröst men jag ville inte överanvända den där berättarrösten för det drar också ner på tempo och det blir tråkigt och så här. Så det finns liksom begränsningar som kommer in men sen finns det också saker som ger en extra dimension att jag tänkte jättemycket i form av ljud. Och jag tror att jag valde liksom hela temat eller platsen där det här utspelar sig baserat på vilka ljud jag tycker om, faktiskt. Jag har ju själv jobbat på radion för länge sedan och tyckte om just det här att tänka ljud och bakgrundsljud och sånt här. Så jag tänkte liksom, jag utgick från att vad tycker jag om för ljud? Jag tycker om ljud av vågor mot stranden, jag tycker om ljud av måsar, jag tycker om båtmotorer. Det är liksom sommarljud för mig, det är trygga ljud för mig på något sätt. Så okej, okay, men det här är ljud som jag gillar och som jag skulle vilja använda mig av. Och då kändes det sen naturligt att jag placerade det i skärgården. Så att helt liksom hur jag började med allt sammans så kom från genren, det vill säga audiodramat. Så att jag funderar väldigt mycket på den här ön och på hur stor den är och vem som bor där och dess historia och det kommer sen liksom också lite med in i dramat, platsens historia och det där eventuella sjunkna vikingaskepp och annat.
Just det. Så är det liksom världarna som brukar komma till först när du skriver?
Väldigt ofta har det varit så. Det finns vissa undantag, men nu är det är väldigt ofta så att liksom världen kommer allra först för mig.
Vilken av alla dina världar trivs du själv bäst i?
Vilken bra fråga. Väldigt ofta så är det ju den som jag just för tillfället arbetar med. Så medan jag skrev Nödhamn till exempel så trivdes jag väldigt bra där på ön. Och skulle väldigt gärna ha satt mig i båten med Åke och far iväg. Så att det kanske är egentligen det sanningsenligaste svaret. Det mest sanningsenliga svaret är att jag vill vara i den värld som jag just för tillfället skriver om.
Det förstår jag. Det är ju säkert den man är mest investerad i och liksom närmast.
Men de lever kvar alla inom mig parallellt. Alltså varje gång jag har hittat på någon ny så jag kan liksom, de är väldigt starka för mig fortfarande. Jag kan fortfarande bege mig till ön som Maresi utspelar sig på och gå omkring i klostret. Alltså inne i min fantasi. Jag vet precis hur det ser ut. Att de liksom försvinner inte. Medan just personerna finns inte alls på samma sätt för mig.
Spännande. Det första tema jag tänkte ta upp är naturens kraft och det här övernaturliga som förekommer i nästan allt du skriver. I Maresi så är det ju urmodern med sina tre ansikten och i Anaché finns tvillinggudarna och alla andar. I Naondel finns det olika kraftkällor. Är de här andra också baserade på verklig folktro eller sånt som har hänt på riktigt eller man har trott på? Eller hur har du hittat de berättelserna?
Det är väl en blandning, skulle jag säga. Där finns det här modern med de tre ansiktena, det är absolut uråldrig tro, ja. I vår värld som man ofta trodde innan de här monoteistiska religionerna tog över. Så tillbar man gudinnor med tre aspekter på många ställen. Medan vissa saker som den här källan tror jag inte att jag tog någonstans ifrån den namndel, utan den hittar jag på. Men samtidigt har vi ju haft liksom både för kristen tid och i kristen tid liksom hade det alltid funnits källor som man kan dricka ur och bli helad till exempel. Ja. Eller sånt här, att konceptet har jag ju faktiskt inte hittat på, utan mycket så blir jag inspirerad när jag läser, när jag gör research och läser böcker. Mycket finns ju i en bara från att man har blivit liksom uppvuxen med vissa myter, vissa sagor, vissa legender och koncept. Så det mesta förankrar jag åtminstone på något sätt i vår värld. För då blir det liksom också detta fullständigt påhittade liksom blir mera trovärdigt för läsaren.
Tror du själv på något sagoväsen eller sånt?
Jag vågar inte säga att jag inte tror på den, för då börjar de sen bråka med mig.
Ja, det är säkrast att tro.
Ja, jag tror absolut. Jag tror absolut att det finns saker som, alltså jag tror inte på sagoväsen, men till exempel hur vårt förhållande med naturen är, ser ut, fungerar, borde vara, kan absolut personifieras.
Mm.
Det vill säga, det finns saker som inte vi kanske ännu, eller som vi inte har ord för med annat än liksom myt och saga.
Mm. Nödhamn utspelar sig på en ö, men det är inte första gången du skriver om öar. Så det är mitt andra tema. Till exempel finns ju Röda klostret på ön Menos och Inaondel och Kariona till en ö. Så, och Nödhamn börjar också med att Manda berättar om allt vad en ö kan vara. Det kan vara trygghet och äventyr och allt möjligt. Vad har det för betydelse för en berättelse att den utspelar sig på just en ö?
Det avgränsar berättelsen på ett ganska liksom, både intressant och liksom behagligt sätt för författaren. Att man liksom har en väldigt begränsad arena. Klart att man kan bege sig därifrån. Men att det blir en liksom spännande miljö. Det är en kontrasternas miljö. Vatten möter land. Det finns just både aspekten av att man kan liksom stänga ute omvärlden eventuellt. Men också att med vatten är man förbunden med väldigt mycket annat. Mycket annan omvärld. Så det finns någonting i det här. Det är lite som det slutna rummets liksom, spänning. Det finns en spänning i öar. Just att till öar kan saker driva i land eller anfalla eller så här. Så att det helt enkelt tycker jag är en spännande miljö. Det är säkert inte sista gången jag skriver om öar heller.
Vad bra. En likhet som jag kom på är att Vårdholm är ju inte heller den enda av dina öar som är en nödhamn. Utan Röda klostret är ju också en nödhamn på alla sätt. Symboliserar öar trygghet för dig?
För mig? Ja, det gör det säkert. Ja, absolut. Jag är en väldigt nervös och räddhågsen person. Men jag tycker, jag är inte rädd för havet. Och jag tycker om öar och skärgård. Och jag förknippar det nog absolut med barndom och med trygghet. Och det där. Det finns liksom en speciell plats i mitt hjärta för öar och för skärgården. Och jag kan bli så där riktigt nostalgisk bara jag befinner mig vid kusten någonstans och liksom hör ljudet av just måsar och havet och känner doften av tång och så här.
Jag studerar sociologi och där är genusfrågor ett ämne som vi diskuterar ganska mycket. Och då jag har läst dina böcker så upplever jag att könstillhörighet och genus är något som ändå har givits en ganska stor betydelse i flera av de tidigare böckerna som utspelar sig i en tid då kvinnors ställning och möjligheter har varit sämre än männens. Och det har då begränsat kvinnorna, men de har lyckats trotsa det och på så vis har det känts ganska feministiskt. I Nödhamn känns genus däremot inte som något som betonas så hemskt mycket. Vinter är ju icke-binär, men könsidentiteten nämns inte så mycket. Och jag funderar på att är det liksom så att du har haft som avsikt att lite avdramatisera eller ta bort fokuset från det? Eller vad skulle du säga, hur stor roll har könsidentitet och
gens? Ja, jag ville absolut inte att det skulle vara liksom fokus i Nödhamn på något sätt. Jag ville att det skulle vara en del av Vinters personlighet, precis som liksom att hen tycker om någon viss sorts musik. Eller liksom, okej, okay, kanske en större del än det. Men att det inte skulle vara liksom... Jag är lite allergisk, tror jag, för att jag är liksom uppvuxen med 70-80-talslitteratur där barn- och ungdomslitteratur väldigt ofta var väldigt problemfokuserad. Och jag hade liksom själv fått en sån här bok som barn som hette Mias pappa flyttar. Och så här att det skulle liksom, och sen var det enda fokuset i boken på något sätt. Ja. Att det liksom skulle handla om ett visst problem. Och jag tyckte då mycket hellre om att resa till Narnia än att hålla på och läsa om några vanliga, tråkiga problem i vår värld. Så att jag ville absolut liksom inte falla in i någon sån här problemfälla, utan jag ville nog bara spegla vår värld så som den är. Och spegla människor så som de är. Mm. Och människor är väldigt intressanta och komplexa och motsägelsefulla, till exempel som Åke. Jag menar, det var helt enkelt det jag ville göra. Jag tror att i mina fantasyböcker så nu har jag ju gjort det också, liksom, men du har rätt i att fokus är på något sätt ett annat där, just för att det är en annan tid, även om det är en påhittad tid. Och då finns det, men jag hoppas nog att det inte heller i dem har blivit liksom någon slags problemlitteratur eller sådär, utan att det inte är liksom fokus där heller, utan att det är deras verklighet som de måste förhålla sig till och leva med.
Vad vill du mest av allt förmedla med det du skriver? Om du får välja liksom en sak.
Det som jag absolut nog vill göra med allting jag gör är att jag vill liksom beröra. Jag vill för en stund skapa en koppling, ett möte med en människa. Mellan mig och människan eller mellan texten egentligen då. Jag hoppas att ingen någonsin stänger en av mina böcker och inte har känt något.
Det tvivlar jag nog på att någon har gjort.
så det skulle liksom vara, så att jag vill liksom beröra, jag vill väcka, jag vill att människan ska liksom ha upplevt, läsaren ska, lyssnaren ska ha upplevt någonting genom min berättelse.
Då jag själv funderar på hur jag berörs av det du skriver, så har jag tänkt att om jag skulle beskriva dina texters effekt med ett ord, så skulle det vara det kraftgivande. Att man känner sig på något sätt starkare efter att man har läst något. Och jag tror att det beror på att dina karaktärer är så starka. Och de har ju mycket motgångar, men det känns som att det är en perfekt balans mellan de två sakerna. Att du ger den precis så mycket styrka som de behöver för att trotsa nästa hinder. Men inte mer än så. Så då känns den här kraften realistisk, trots att den kan vara övernaturlig. Och då man dessutom också känner igen sig i karaktärerna, så känns den tillgänglig och nära. Och då blir man påmind om en styrka som man kanske egentligen själv har, men glömmer bort. Och jag tycker också att den här kraften du skriver om är väldigt vacker. Och för att den inte baserar sig på rädsla eller hat eller maktbehov. Och den tar sig inte uttryck i onödigt våld, utan den har inga onödiga offer. Den är aldrig stulen, utan den kommer liksom inifrån. Så det tycker jag är det finaste.
Oj, vad fint sagt. Det var nog det finaste jag hört. Det ska vi sätta på någon bok, tycker jag, på baksidan.
Får du själv styrka ur dina texter, eller är det mer så att du får utlopp för styrka som du redan har?
Wow, dina frågor är så djupa. Jag får styrka ur mina texter om jag känner att jag har lyckats med det som jag hade som föresats. Om jag liksom, varje gång jag skriver någonting, så gör jag det lite för svårt för mig själv. Och jag har alltid en känsla av att jag försöker liksom sträcka mig efter någonting som jag just inte räcks till. Och om jag sen, när jag liksom är färdig, känner att jag räckte kanske ända fram, så då känns det meningsfullt. Och det är ju en slags, att få känna meningsfullhet är ju en styrka, en kraft. Så på det sättet skulle jag säga att jag kan få kraft ur dem.
Då jag läste dina böcker som tonåring, så tyckte jag att de stack ut ganska mycket jämfört med annan litteratur med den åldersgruppen som målgrupp. Och det beror säkert på många saker, men det som jag tyckte särskilt mycket om är att du skriver om ganska svåra saker och till och med fruktansvärda händelser. Men du förskönar det inte och du överdriver inte heller, utan du skriver om det just som det är, känns det. Så, och tack vare det så känns det inte heller så ångestfyllt trots att det är svårt. Och då känner man också som läsare, tycker jag, att man blir tagen på allvar på något sätt. Att man blir anförtrodd något viktigt och då känner man sig också stark och viktig. Men vad fick dig att vilja skriva om så svåra ämnen med unga som målgrupp?
Jag har ju kanske aldrig egentligen tänkt på det så att nu ska jag skriva någonting svårt för unga. Utan jag har alltid bara, nej inte bara, men jag har alltid liksom velat berätta en bra berättelse. Och vissa berättelser har kommit till mig. Och sen har de haft unga i huvudrollerna och sen har det då blivit liksom ungdomsböcker. Men det är inte någonting som jag har så där medvetet gått in för, att jag ska skriva om de här temana för just för unga läsare eller så här. Men jag skriver ju om det som engagerar mig, som jag bryr mig om, som jag tycker att är viktigt. Och det är just frågor som kvinnors ställning eller minoriteters ställning eller döden eller hur vi ska leva ett gott liv. Alltså saker som jag funderar på, saker som jag tycker att är viktiga. Att jag liksom vill inte själv skriva en berättelse bara för att skriva en rolig historia, utan jag vill att det ska finnas något annat, för att annars hålls mitt eget intresse uppe medan jag skriver till exempel. Och just för att skapa den där relationen med läsaren som jag talade om tidigare. Men det som jag tror att det är liksom viktigt för mig också, att det alltid slutar. Även om det tunga ämnen och tunga teman, så ska det sluta med hopp. Det ska liksom, och det är inte för att jag skriver för unga, utan det är för att jag tycker om sådana böcker. Jag, liksom, jag har hemskt svårt för böcker som, där det är hemskt, hemskt, hemskt och så slutar det förfärligt.
Ja.
Att jag vill liksom ändå kunna sluta med ett ljus någonstans.
Det är viktigt.
Och sen är det förstås så, tror jag, att de böcker som jag läste när jag var barn och ung, så handlar om liksom, de som berörde mig, de som jag minns, de som jag återkom till, handlar om stora teman och svåra teman, men ofta i en fantasymiljö.
Mm.
Till exempel som Den oändliga historien, som jag ofta nämner som ett exempel på en sån bok som jag läste om och om igen. Jag sällan läser annars böcker på nytt. Och när jag var yngre så läste jag den som ett spännande äventyr. Men det fanns någonting annat där som, liksom, som talade till mig, som jag kanske inte ännu då förstod eller hade ord för. Och sen nästa gång jag läste den så insåg jag att, men det handlar ju om en pojkes sorg efter sin döda mor egentligen. Och sen nästa gång jag läste den så insåg jag att, men det handlar om hur pappan och sonen inte kan mötas i sin sorg. Och nu när jag läste den som vuxen och som författare, så har jag insett att den handlar jättemycket om kreativitet och hur du kan fastna i dina egna inre världar och inte komma ut. Att, liksom, att en bra historia ska för mig ha de här lagren som ska kunna tala till olika människor eller till samma människor i olika skeden av livet på olika sätt, för att de ska just vara betydelsefulla. Så det är också sådana exempel som jag hade som barn och ung och har tagit med mig.
Ett av de svåra ämnen som du ganska ofta närmar dig är döden, som du redan nämnde. Och jag såg också att du skrev på din story typ för någon vecka sedan att du alltid börjar skriva om döden, fast du kanske inte alltid har tänkt dig det. Vad har döden för funktion i en berättelse, och kan den bära på någon slags kraft?
Det är ju en sån där gammal klassisk sanning att författare ofta har något grundtema som de återkommer i sina böcker. Jag tror nog absolut att ett av dem för mig är döden. Och det finns förstås jättemånga orsaker till det. Jag har upplevt väldigt mycket död. Jag har funderat mycket kring döden. Och det är ju på något sätt ett tema som det är intressant att skriva om, för alla måste förhålla sig till den. Alla upplever i något skede av sitt liv förluster, och alla är vi medvetna om att det där en dag kommer också vi att dö. Så det är ju också ett väldigt, väldigt allmänmänskligt och väldigt allmängiltigt tema. Så att det är ju också ett sätt att skapa de här beröringspunkterna med läsare, och att nå andra människor att tala om saker som är någonting som berör precis varenda människa på jorden.
Mm. Och det är ju också på något sätt ett mysterium. Absolut. Samtidigt som det är använt. Ja. Så det gör ju det faktiskt.
Ett stort mysterium som man aldrig kan lösa, utan kan just liksom närma sig från jättemånga olika vinklar om och om igen, utan att någonsin få ett svar.
Ja, jag tänker på min favorit av allt du har skrivit. Det är berättelsen om Iona i Naundel, som har som livsuppgift att dö, men som först inte klarar av det för att hon har för mycket livskraft. Och henne, hon har liksom som, hennes uppgift är att bli dödad av ett monster, och det är ett ganska ärofyllt livsöde för henne. Men hon överlever och överlever ändå. Och sen till slut kommer den fruktansvärda iskan till ön, och hon tror att han är hennes monster. Men han vill inte alls bara döda henne, utan han vill våldta henne och kidnappa henne istället. Men vad fick dig att vilja skriva om ondska och om så onda människor som till exempel iskan?
No, det var alltså, jag fick kommentarer när Naundel kom ut, just att den är så hemsk och att hur kan man skriva så hemskt för unga. Och jag tyckte ju de facto att jag hade tonat ner ondskan väldigt mycket, för jag gjorde en hel del research också för den boken. Även om det är fullständigt en fantasyroman som utspelar sig i en fiktiv värld, så läste jag bland annat väldigt mycket om harem i olika kulturer, i historisk tid, i modern tid, och helt fruktansvärda historier. Och så liksom jag upplevde snarast att jag tonar ner väldigt mycket av det som händer i vår värld fortfarande hela tiden. Bara man öppnar tidningen så läser man om dem. Så det där. Så det är liksom en aspekt. Men det är ju klart att när du skriver en berättelse så behöver du ha konflikt. Och egentligen ju större konflikt desto liksom mer spännande. Och det blir en motor i berättelsen. Och jag ville, när jag skrev just Naundel, så ville jag skriva liksom, jag ville skriva en mörk spegel av Maresi. Jag ville liksom skapa, i Maresi är de här kvinnorna tillsammans i det här klostret av frivilliga. Och de arbetar tillsammans och de hjälper varandra och de lyfter upp varandra. Och i Naundel är de inte tillsammans av frivilliga. Det är också kvinnor som är så att säga i ett slutet samhälle och relativt isolerat från omvärlden i ett harem. Där de inte är frivilliga, där de är tvungna att vara och där de inte har egen agens. Vilket gör att deras enda sätt att få lite möjlighet att påverka sitt eget liv är att trampa ner varandra. Just för att det är så som världen fungerar. Och det var också kanske en slags reaktion på att en del reaktioner på Maresi var att men det här är osannolikt, för kvinnor kan inte samarbeta, den här gamla sanningen. Att kvinnor skulle inte kunna liksom ha ett bra samhälle tillsammans. För kvinnor kan ju då bara sticka varandra i ryggen med kniv. Så det var nog lite ett svar på det också. Att, ja, men så här har vi sagt i vår värld. Men det kanske finns en orsak till att det har blivit en trope, en stereotyp.
Ja.
Därför att om inte du har någon annan möjlighet att påverka ditt eget liv än att trampa ner någon annan, så är det du gör.
Just det. Ja, jag läste Maresi första gången då jag var ganska liten. Och sen däremellan läste jag någon del och nu läste jag nyligen Maresi på nytt. Och jag fick nog ett helt annat perspektiv på hela Röda klostret då jag redan hade läst Naundel och liksom hela historien om hur det kom till. Och det jag också tycker att det är så fint är att du skriver om så mycket ljus också. Att också i Naundel så finns det mycket ljus och lycka. Och det är ju det som gör att det funkar, enligt mig. Att man kan ju liksom komma också dubbelt så högt upp om man vågar gräva lika långt neråt. Mm. Så jag var riktigt liksom lycklig efter att jag hade läst någon del tack vare det.
Ja, jag har nog svårt själv för just liksom. Ja, mörker framträder ju också i kontrast med ljus. Mm. Är det bara mörker så liksom blir det platt.
Det är sant. Och sen just som du redan nämnde så slutar det alltid bra. Det slutar oftast med någon slags frigörelse. Det är något du ofta skriver om.
Åtminstone så vill jag ge huvudpersonen eller huvudpersonerna någonting av det som de har strävat efter. Mm. Och de kanske har strävat efter frigörelse eller sen har de strävat efter någonting annat. Agens eller i Arras fall till exempel, en av mina mycket tidiga böcker, så strävar hon kanske efter att våga låta sin röst höras på många olika sätt. Liksom att hitta ett mod, att ta plats. Och i vissa fall är det frigörelse, så att liksom de ska få någonting av det som de har strävat efter på slutet. Kanske inte allt, eller kanske inte just i den form som de trodde att de ville eller trodde att de behövde, men i någon form.
Hur känns det nu när något nytt du har skrivit kommer ut? Vilka hoppas du på att kunna nå ut till?
Jag hoppas ofta på att kunna nå ut till just de som jag inte hade kunnat tänka mig. Eller till de som jag inte ens visste att behövde den här berättelsen. För ofta så är det som kanske överraskar mig allra mest. Att jag kanske skriver och tänker att den här berättelsen kanske tilltalar den här sortens människor. Eller att de här personerna kan få ut någonting av den. Men sen är det... Alltså jag har många gånger blivit överraskad av vem som de facto har tagit den till sig och på vilket sätt. Som ett exempel så för några år sedan när kvinnorna i Polen demonstrerade för sin rätt till abort, så använde en del av de här unga kvinnorna Maresi som en symbol för det.
Vad fint.
Och la upp bilder på Instagram där de hade den här blixten målade på kinden och höll i boken. Och det är ju helt otroligt. Och det var ju någonting som jag verkligen inte kunde ha föreställt mig, också därför att den här boken handlar inte om abort.
Mm.
Den handlar de facto, det finns en ofrivillig graviditet som inte slutar med abort utan slutar med ett barn. Men den handlar om kvinnor som kämpar för varandra.
Ja.
Och för sin rätt till sig själva och till sin egen kropp. Så det var ju liksom helt fantastiskt. Och det var någonting som jag inte någonsin hade kunnat liksom ens tänka ut i min egen vildaste fantasi, som är ganska vild. Så att det hoppas jag att mina berättelser ska hitta just de människor som behöver hitta dem.
Det hoppas jag också att det gör. Så alla får lyssna på Nödhamn och läsa Marias alla andra böcker. Tack så hemskt mycket för samtalet och för att du ville vara med.
Tack för ett väldigt intressant samtal.